dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Och välkommen till På riktigt med Charlie Mattias. En podd på riktigt om privatekonomi i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig med din vardagsekonomi. Mitt emot mig har jag en upprörd Mattias Andersson som sagt, nu vill jag ha några minuter i min egen podd för att gubba mig kring. Vart är det här samhället på väg i alla fall? Gå loss nu Mattias.
Ja, men det var så, när vi sågs precis innan här nu så frågade du mig hur Rolling Stones-konserten var.
Ja.
Och den var jag på. Och då så först så berättade jag ju för dig hur häftigt det var och hur ball den var. Och framförallt att se liksom Mick Jagger som är 74 bass som bara öser på scenen. Jag är egentligen ingen Stones-fan. Men det var fascinerande. Jag visste inte heller så här, under hur många låtar jag kommer känna igen. Men sen när jag väl satt där så insåg jag att jag kände igen allihop. För att man har hört dem genom åren så länge. Så att jag var så här, jag hade inga förväntningar när jag gick till konserten och därför så blev det väl så här toppen liksom. Och framförallt så att se dem på scenen, att se dem rocka så där. Jag har inte sett dem tidigare så jag har inget att jämföra med, men jag tyckte det var toppen. Så när jag gick därifrån så var det liksom bara shit vad häftigt.
Men
jag vet att jag väntat på menet. Nej, men jag tycker så här, vi kommer dit, jag gick med min son och han kom direkt från skolan. Vilket gjorde att han hade ryggsäcken med sig. Och jag hade läst innan och observerat att man kan inte ha väskor med sig att de kommer visitera. Och fine, så att jag var väl lite inställd på det då. Men jag tycker hela det här säkerhetstänket har gått överstyr liksom på såna här konserter. Därför som det var då så har de först satt upp då ett kravallstaket runt arenan. Alltså 10 meter från där normalt sett ingångar.
Mm.
Man har ju byggt en arena för att ha ingångar någonstans. Men där är det inte ingång utan nu ska man gå in först vid ett kravallstaket.
Mm.
Och där blir man visiterad. Men sen var det också så att alla väskor eller vad man nu än hade med sig för föremål som var större än en A5, det vill säga du viker ihop ett A4 så får du en A5.
Tack för förklaringen.
Ja, men det kanske inte oklart för alla. Eller inte klart för alla.
Mm.
En A5 är inte mycket. Det är alltså en handväska. Det är inte många handväskor som är så små.
Nej, verkligen inte. Det är någon sån liten kuvertväska. Ja,
så det stod en vakt och flaggade med den här och bara höll upp och sa, större än det här, fuck off ungefär.
Ja.
Ja, och fuck offet, det var att man skulle gå till någon där man skulle lämna in de här grejerna. Och då har de hyrt in partytält som står spritt utanför. Det var väl i alla fall ett och hon sa ju så här, ja ni är i alla fall tur för det här tältet är ändå nära oss. Jaha, och sen går man ner för trapporna återigen ner förbi alltså bort från Friends Arena. Där ser man en kö, och nu överdriver jag inte, 200 meter lång kö med folk som ska stå där och lämna in sina handväskor. Och publiken på en Rolling Stones konsert, det är ju inte liksom de stora ryggsäckarna eller liksom
Hugo var ganska ensam med det.
Han var nog ensam att komma med en skolväska med två pärmar i. Men absolut fine. Men det stod ju liksom damer som de har gått med sina gubbar för att ladda och se den här konserten. De har varit ute och ätit innan. De kommer fram och ska gå in. Och då möts de av att nej. Glöm det. Och de var då tvungna. Och någon sa ju desperat en kvinna. Men jag kan vika ihop den för den här är så mjuk. Den är bara gjord i tyg. Så jag slänger ut allt och viker ihop den och stoppar i fickan. Bara nej. Större än A5. Glöm det. Och hur de börjar gråta liksom. När de ser den här enorma kön till det här konstiga tältet som står utanför.
I regnet. I skogen.
Ja, i skogen. Men jag tycker det är för jävligt. Alltså, någonstans måste man ju någon gång börja att liksom lita på eller inte var så jävla rädda för terrorhoten. Jag tänker så här, om någon hade velat gjort någonting på den där lokalen så inte hade de väl kommit med en handväska. Det är kanske inte en 55-årig dam som kommer att slå ihjäl dem på scenen eller vad det nu kan vara. Utan det är liksom, vill någon in med någonting? Jag hade ju kunnat ha satt på mig en blöja där jag hade kunnat stoppa en handgranat. För så mycket visiterar de mig ju inte.
Mm.
Utan,
gjorde du det?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej. Mm-hmm.
Det ligger inte för mig.
Nej.
Så därför och jag tror inte att det låg för någon på den där konserten att springa in med granater och bomber. Men jag bara tycker så att det blir ju en jävla tråkig upplevelse med konserten. Jag tycker ändå, jag är van, jag fattar, det är lugnt. Och Hugo, min son, var ju pengar, men jag går och ställer mig, jag gör inget så här. Men jag tänker för fan, alla andra som bara vill ha en trevlig kväll. Och jag menar, om det är inte byggt, det är inte anpassat. En arena ska väl inte behöva partytält 200 meter från sin arena för att men förstår du inte mig?
Jo,
du,
jag förstår absolut, men jag tänker så här, undrar jag också, vem är det där för? Är det för att det ska vara säkrare eller är det för att vi i publiken ska uppleva det som säkrare? Men, liksom, om vi ska haka på din spaning här, så är det ju möjligen då när jag flyger, när jag ser de här människorna som desperat försöker klämma ner nagellacket i en sån här plastpåse. Och då är också så här, vill man ställa sig frågan, hur blev mitt liv säkrare för att hon kunde stänga en plastpåse? Mm. Alltså, jag har aldrig flugit och varit rädd för att nagellack ska vara utanför en plastpåse. Mm. Jag tror inte det är så det går till. Nej. Liksom så här, hur dog Charlie? Han dog en tragisk, nagellacket var utanför plastpåsen och lyckan när han flög till Stockholm. Det är någon typ av litet skådespel. Det är en charad som pågår här där vi ska tro att vi är så säkra. Men Sverige är det landet som sätter madrasser runt träden på vintern så att inte barnen ska köra pulka in i dem också. Liksom,
och det, ja, men jag kände att det här rimmade inte med den här konserten. Och det var en, man kände att stämningen var så onödigt. Och sen ska man ju sen då köa efter den här konserten, vilket uppmanade mig. Hela min kropp skrek ju, gå lite tidigare så du slipper stå och köa mitt i natten. Hugo skulle upp till skolan dagen efter och jag skulle jobba. Mm. Men att återgå till den där kön på 200-300 meter för att få tillbaka den där handväskan som var lite för stor för en A5. Nej. Men nej, annars... så här kan vi inte ha det. Jag vill säga, det får inte vara så här på konserter, tycker jag. Det här måste jag hitta en annan lösning på. Jag vet inte på vilket plan det ligger. Det var givetvis inte fel på de som jobbade där. De kunde inte göra någonting åt det. Men det är ju liksom, det är grejen som stör mig så förbaskat.
Yes. So Mick and Keith, if you're hearing this next time, do better.
Yeah.
Yeah. Men annars är det bra.
Annars är det bra. Ja, det är toppen.
Oh, men skönt att få ur det där, va?
Ja, nu känns det lugnare. Men du, idag ska vi prata bilaffärer.
Där kan man ju gå igång.
Mm, det kan man verkligen göra.
Är det någonting min morfar sa, så att finns inga bra bilaffärer? Det är bara en stor bil, en enda stor sparbössa. Man förlorar alltid pengar.
Mm, jag tänkte så att tvärtom det är så här inverterad sparbössa. Det är så att du stoppar in och ramlar ut.
Ja, han makade inte alltid sens. Men för att vi ska make någon sens har vi en gäst med oss.
Ja.
Ska vi ta in honom en gång?
Det gör vi. Mikael Stjärna från Teknikens Värld. En applåd, va?
Tack.
Känns det bra att vara här?
Ja då, mycket, det är spännande och roligt.
Ja, vad kul. Ja, vi är superpepp på det här. Du sitter ju hela dagarna med liksom bilfrågor på Teknikens Värld. Det får man väl säga är liksom en stor del av din vardag, är ju bilar ändå.
Ja, och inte bara vardagen utan även helgen. Ja. Så det är både ett yrke och en hobby för mig.
Vi har fått mycket frågor och vi känner själva att det är en stor sak i ens vardagsekonomi, det här med bil. Och vi, Charlie och jag, när vi har gjort tv tidigare, så har ju vi alltid pratat om det här med värdeminskningen till exempel på en bil. Det är en sak att räkna ut vad den kostar och vad den skulle kosta per månad, men många glömmer ju det här med värdeminskning till exempel. Men då när vi kände att det här var väldigt angeläget för oss, så kände vi att när vi frågade runt så landade vi ju att det var dig vi skulle träffa. Så att uppenbarligen så...
Fast nu, Mattias, när vi sitter där, så jag såg att Mikael kom på cykel. Inte en heltokig bilentusiast. Det blir cykel ändå ibland.
I stan så blir det cykel. Okay. Det skulle vara helt tokigt att köra bil från Sankt Eriksplan till Södermalm. Okay. Mm.
Har du hamnat på elcykelträsket då, eller?
Jag har testat elcyklar också. Ja, men jag cyklar... En vanlig gammaldags cykel.
Ja, Mattias är en sån elcykelentusiast, så att man får inte tyst på när han kommer in här på morgonen och säger,
nej, men det är så, man måste ju alltid försvara sina inköp. Det är det liksom.
Och då
är
det, nej, men du är väl jättenöjd med din elcykel?
Ja, jag är supernöjd med elcykeln. Otroligt skönt.
Ja, okay. Ja. Men du, nu var det ju bilfrågor vi skulle prata om då. En fråga som du säger så här, pratar om där, när man ska köpa bil, ska man köpa en ny bil eller ska man köpa en begagnad bil? Kan man säga en sån enkel, rak fråga?
Ja, det är absolut. Du ska köpa en begagnad bil.
Finns det något sätt man kan motivera en ny bil? Om jag ska övertyga min fru, vad skulle jag kunna hitta på för argument för en ny bil? Finns det något?
Om du har väldigt speciella önskemål på färg och utrustning, då ska man kanske köpa en ny bil. Men det kostar ju väldigt mycket extra. Ponera att man vill ha en väldigt modern bil, en bil med den senaste tekniken. Då kan man ju köpa en begagnad bil som är ett halvår gammal eller ett år gammal. Den har ju samma teknik som de allra senaste nya modellerna.
Så den här klassiska sägningen då att en bil tappar ett x antal kronor bara den kommer ut genom dörren, det är sant?
Det är 100% sanning.
Man brukar säga när 50 000 försvinner bara och åker över den där liksom, metallkanten här, boop, boop, när du kör i bilhallen, brukar de säga.
Absolut. Ja. Öppna porten och så whips, 50 000 spänn borta.
Ja. Men när blir den prisvärd då? När ska man liksom, när är en bil mogen att plockas?
Den är mogen att plockas. Ja, jag tror ju att 2, 3, 4 år är en bra ålder. Då har bilen tappat mycket av sitt höga pris, men ändå en fräsch bil med modern teknik.
Så
länge
då, för jag tänkte annars att man skulle kunna då, om de bara gått ut genom porten, att man skulle kunna göra en deal med någon av firmernas demobilar till exempel. Men då är de fortfarande för nya, tänker du då?
Det är en prisfråga. Vill man ha den senaste modellen så kanske man gör som du säger då, att då köper man ett demo-X som har kanske 4-5 månader på nacken. Då får man ju en väldigt modern bil.
Men vad är ett demo-X, förlåt? Nu kommer det idiotfrågorna.
Du menar 4-5 månader på nacken, menar du?
Ja.
Precis. Mm.
Vad är ett demo-X?
Nej, men det är om bilhandlarna har ju ett antal demobilar, för de vill kunna visa, man ska kunna få provköra den nya bilen som har kommit.
Det är de som står där i hallen.
Det är de som står liksom i hallen som man har fått provköra. Ofta de klistrade med reklamen då, så från bilfirman. Och sen får man prova dem för att man ska bli sugen och vilja köpa en ny. Men efter en stund så säljs ju de här demobilarna. Och då kan jag tycka, och som man också har hört sen tidigare, att de här demobilen kan vara slutkörda. Och det är klart att det är en BMW M3 som någon har tyckt var rolig att prova för att ut och gasa lite. Då kanske det finns en risk. Men jag tänker, om man köper en standardbil så behöver man inte oroa sig för sånt.
Nej, jag kan aldrig tänka mig att en bil slits ner av några hundra mil i spekulanternas händer. Moderna bilar tycker jag känns väldigt färsa, upp till 10-12 000 mil. Det är få saker som hinner gå sönder på den tiden faktiskt.
Men om du säger då, tipset är att de kanske är 2, 3, 4 år. Är det någon milantal man ska se upp med? Är det just 10 000? Som om det finns någon gräns? Är det där du säger att den gränsen går?
Jag ser 2-3 år egentligen, för att folk som vill ha en ganska modern bil, det har hänt en hel del, inte minst på infotainment-biten. Ska man ha alla de senaste finesserna så kanske den inte ska vara äldre än 2-3 år. Då får man en väldigt uppdaterad modern bil. Tekniskt sett så tycker jag inte det finns egentligen några större problem med bilar som har gått 10 till 15 000 mil. Där
så går länge det är servat och skött i böckerna liksom.
Absolut. Det bilar har ju faktiskt blivit mycket mycket bättre de senaste decennierna. Alla minns ju bilar från 70-80-talet, de rostar ju sönder på 3 år. Jag kommer ihåg, jag hade min absolut rostigaste bil, var en Simca som jag köpte, vad var det, 82 någonting. Den var ju 4 år gammal. Den höll på att gå i 2 delar. Alltså, den var så oerhört rostig.
De där gamla Simca, de har glömt bort. De finns inte längre.
Nej. De försvann.
Uh-huh. Kanske fanns en annan.
Ja,
man, de fysiskt försvann. De är
de perforerades. Dåvarande ägaren var ju Peugeotgruppen som ägde varumärket. De insåg att den här bilen kanske inte hade den bästa renomén på marknaden, så de bytte ju namn på den. Kalla bilarna för Talbot istället. Som man tyckte lät fint, anrikt. Men man ändrar ingenting på bilarna, så att det var ju samma sak.
Same shit, different names.
De rostade bort dem också.
Jag kommer ihåg att min första bil var en Opel Kadett som jag hade ärvt. Och den var 12 år gammal när jag skulle sälja den och hade inget rost på, så de sa såhär, du ljuger. Så jag fick åka runt med den och visa upp den, för att den hade verkligen inget rost överhuvudtaget. Så det kan inte vara sant, en 12 år gammal Opel då, den måste vara sönderrostad. Den var inte det.
Jag vet inte, men hur har du med då? För om vi nu fortsätter här i att köpa bil då, så är det ju det här. Så säger du att vill man hänga med lite och ha en ganska fin bil, då kanske det är 2-3 år, för då har den sjunkit så pass mycket så att den börjar bli mogen att plocka, så att säga.
Kan man säga någonting om hur mycket den då har sjunkit då? Finns det, nu förstår jag att det skiljer från bilmärke och bil, men någon så här generell regel, vad ska jag förvänta mig jämfört med nypris om det har gått 2-3 år?
Jag tror att på 3 år så betalar du ungefär 60% av nypriset.
Ja.
Och det är en försvarlig summa pengar som har försvunnit då, och berök 40% av 200 000, 80 000 kronor kanske billigare. Och det man kan säga om värdeminskningen tycker jag det är att det är väldigt beroende på pris och väldigt lite beroende på varumärke.
Hur menar du då?
Jo, att det man har i plånboken, det är ju kronor och ören. Det är ju inte procent. Mm. Och det tycker jag folk gemen, de stirrar sig alldeles för blinda på hur många procent en bil minskar i värde. Och så tycker de, ja men den här bilen den minskar bara 45% i värde. Då är det en bättre köp än en bil som minskar 55%. Men eftersom vi har ju lön och vi har kostnader i kronor och ören, så är det ju kronor och ören man ska titta på. Och det är det så att en billig bil, oavsett om det är ett helt okänt märke eller ett helt nytt märke på marknaden, en billig bil minskar alltid mindre i värde.
Men skulle du säga när det gäller märken att det är mindre skillnad idag, om vi backar liksom 20 år sedan, att det var större skillnad mellan märkena på kvalitet vad jag fick? Och idag, om jag kommer ett märke som jag inte känner till så mycket, borde jag vara lika orolig eller kan jag vara mindre orolig? Så en bil är ganska mycket en bil idag.
Ja, det skulle jag vilja säga. Att det är mindre skillnad idag mellan premiumtillverkare, så att säga, fina, dyra märken och enklare volymmärken. Det är inte så stor skillnad kvalitetsmässigt, tycker jag.
Du skulle säga så, det du säger att man får egentligen mer bil för pengarna om du köper en billig bil.
Ja, jag skulle vilja säga att det finns väldigt få argument som talar för att en bil, logiska argument som talar för att en bil ska kosta mer än 200 000 kronor. Det man köper är ju ny design, man köper kanske image, och man köper vad ska man säga, en status, men rent
men hur är det med säkerheten då, blir min direkta följdfråga då. Om du köper en billig bil för 200 000 ny,
är det
det är säkerhet är alltid lätt att sälja in på, för
det där är du köpa en ständigt argument
här, var det, sa säljarna, det här är de säkraste i NCAP, så var det visar en 5-stjärnor eller så här. Är säkerheten också bra i en billig bil?
Ja, det skulle jag vilja säga, att det är inte någon större skillnad. Att se på krocktesterna i Euro NCAP. De har blivit lite urvattnade eftersom nästan alla bilar får ju 5-stjärnor. Men då får man ju också dra slutsatsen att det är inte så stor skillnad längre.
Nej.
Mellan bilarna. Men sen är det klart att det finns ju då vissa modeller som har det där lilla extra, men jag tror att det är inte de stora skillnaderna vi talar om, utan det är mer de skillnaderna på marginalen.
Ja, så kör du på en älg så tänker inte du på det, är möjligt om det är storleken på bil, kan det ha någonting med säkerheten att göra då?
Ja, kör du på en el så är det jättebra om du har en
långtradare och inte en elcykel.
En Scania är jättebra.
Men varumärke som du har en i mellanstorleken, menar jag, då spelar det inte så stor roll vilken sorts bil du sitter i.
Om det är en Toyota eller en Volvo liksom.
Nej, jag ska nog köra på en el lika gärna i en Kia som med en Volvo eller Mercedes.
Mm.
Det skulle inte, jag vet inte om Elgen har någon synpunkt på det, men det,
nej, just Elgen kanske tycker annorlunda, ja,
vi ska intervjua honom nästa vecka.
Ja, okej. Okay. Ja, men vad intressant. Det där är ju väldigt intressant, för det tror jag kan använda som argument. Men en annan grej då som jag kan slå mig fortfarande av, jag tycker det är lite fånigt när man sitter och tittar på Blocket, så när folk har som argument att köpa bil, dels så är det ju ofta så här Norrlandskörd, därför att de saltar mindre eller obefintligt där. Tills jag själv var uppe i Umeå och jobbade en del för ett år sedan, så insåg jag att det var jättemycket salt på de vägarna också. Men det var ett argument.
Så Norrlandskörd är en sån här annons?
Ja, det är en. Ja. Sen har du en annan grej där det står tjejkörd.
Ja.
Det är märkligt.
Ja, det visste jag. Alltså,
äldre par.
Man ska inte ha några fördomar om könen här, men eller så ska man det. Men varför ska en bil som körts av en tjej vara mer värd eller mindre sliten?
Ja, men tanken är väl så att killar kan ha gasat och rivit på och gasat och kört fort. Och att den liksom, men dagens bilar håller för det, menar du? Liksom.
Ja, att man har slitit ut den.
Ja, man har slitit ut, man gasar fullt överallt. En ung är liksom 18-årig omogen kille, kanske kör på ett annat sätt.
Ja, men jag säger att om han kör fortare, då har ju han kommit fram fortare. Då har ju blivit bilen, alltså om det nu är en kille och en tjej som kör till Malmö, säg. Då har killen suttit och slitit på bilen i 5 timmar och tjejen i 7 timmar.
Just det, ja, du tänker så, ja. Mm. Så det finns ingenting förutom att det är bara fånigt att man skriver så att det liksom finns någon...
Prästfru.
Vad tänker du? Vilka fördomar? Ja. Nej då, det är ingenting man ska hänga upp sig på, menar jag. Nej, men vi ska ju försöka lära oss själva här hur man ska tänka på om man köper bil. Det där är inga argument som du hade...
Det finns så otroligt många konstiga saker som står i Blocket annonser.
Som vadå? Vad är du själv reagerar på förutom tjejkör då?
Ja, det är ju... Inga snackare till exempel.
Ja. Eller, just det, ring inte hit om du vill giddra om priset. Ja,
vad är det mer? Det brukar stå folk är lite oförskämda, prata bara svenska, står det ibland. Varför ska man skryta med det? Jag har inte gått en språklektion i hela mitt liv. Liksom. Mm. Prata bara svenska ser man ju väldigt ofta. Ytterst märkliga saker.
Då. Vad säger vi om dem? Jag har nämligen ägt en elbil kort, för vi hade 2 bilar. Sen har jag flyttat och kände att vi bara behövde en, så nu har jag ju sålt den.
Vad hade du?
En BMW i3.
Ja.
Och eller min fru egentligen, vi köpte den tillsammans, men hon använde väl den mest, för det var inte så lång räckvidd på den. Och då kände vi sen, när vi köpte den där elbilen, så var ju den då, kom man 10 mil, plus att det fanns en liten reservmotor. Och det var ju perfekt om jag åkte då, för jag bodde i Nyköping tidigare. Och då när man åkte de här, då kom jag alltid hit, så att säga. Mm. Men sen var jag tvungen att kunna ladda för att kunna ta mig hem om jag nu skulle bara åka på elen. Ja. Men sen tog det ju bara något halvår efter att jag hade köpt den, och sen kom plötsligt den här i3:an 20 mil. Och då tänkte jag, hur skulle det bli när vi
säljer
den här?
Men inte din.
Vad sa du?
Men inte din. Den nya de släppte.
Nej, men precis. Det kom ju en ny då som släpptes, ja, som skulle komma dubbelt så långt. Ja. Och då kände jag ju mig inte lurad. Men jag kände ju att attans, hur blir det här med andrahandsvärdet? Men ja, vi lyckades sälja iväg nu. Vi förlorade en massa pengar såklart. För att man ska ju inte köpa en bil ny, behålla den 1 år och sälja den. Det var det dummaste man kunde ha gjort. Men det berodde ju på att vi då flyttade. Så att det är många av de här aspekterna som du säger.
Ja, vad säger du, Mikael? Hur rädd ska man vara för andrahandsvärdet på elbilar med tanke på att tekniken utvecklas så otroligt snabbt?
Ja, det så vill jag säga att du köpte ju en laddhybrid. Så jag tror inte den påverkas så mycket av batteriutvecklingen. För att även om de nya i3-bilarna har mycket längre räckvidd på batterisidan, så är det ändå en laddhybrid.
Ja, fast det här var ju sån. Det var bara en sån liten tvåtaktsmotor, ja, som gick ändå, igång och räddade mig, så att säga.
Du kom till jobbet. Och,
ja, det. Alltså,
jag tycker den är fruktansvärt smart lösning. Och den är fortfarande ganska unik på marknaden. Ju. Mm. Deras koncept att ha ett stort batteri som klarar ganska många mil och ha en väldigt liten range extender, en liten bensinmotor. Det konceptet tycker jag är så logiskt. Så helt enkelt, det är så folk vill använda sina laddhybrider. Man vill ju köra så långt som möjligt med el, och bara ibland, undantagsvis, så vill man köra på bensin. Mm. Men istället, det som finns på marknaden, det är ju bilar med jättestora bensinmotorer med 60 liters bensintankar. Och så har de pyttesmå batterier som klarar 2-4 mil.
Ja, men det är väl det så de flesta ser ut nu bland de större, att det är absolut så man gör. Och jag kan ju också tycka, det är väl bra om man nu ska åka runt lite kanske i stan, men bortsett från det så kommer du ju få ingen nytta av elen när du åker längre.
Nej, jag tycker definitivt en laddbil bör, jag hoppas att det kommer fler, men jag tycker att BMW i3 med range extender, de har rätt koncept, så att säga.
Ja, just det,
men det är väldigt svårt att komma in och ur den här bilen med de här lustiga bakdörrarna.
Ja, precis, exakt så.
Men frågan här är det som back projection-tvn? liksom när den kom. När man betalade 40 000 för en tv som liksom hade en liten projektor längst bak och tog upp halva vardagsrummet. Man kunde bara titta på tv medan det var mörkt ute. 3 år senare så kommer det liksom flat screen tv och grejer. Och helt plötsligt så är den där som jag köpte 40 000 värd 400 på Blocket. Det är ingen som kastar mig. Alltså är vi inne i någon sån elbils Tesla-hype när folk betalar 1 miljon för en bil som vi om 3 år kommer säga så här. Vad var grejen med det? Nu har tekniken gått så mycket längre och nu gör alla det här och... Alltså.
Jag tror absolut att det finns en risk i alla fall åt det hållet. Jag skulle inte själv rekommendera någon att köpa en elbil idag. Ja, i och för sig. Elbilen har ju sina miljömässiga företräden.
Tveklöst.
Det är så att vi står inför ett stort teknikskifte. 2020 så kommer Mercedes-Benz ut med en helt ny plattform. Volkswagen lanserar flera nya elbilar 2020 som är skräddarsydda som elbilar från början. Vi kommer att få se helt andra priser tror jag på elbilar 2020.
Och, du menar att då, det går att säga att de blir billigare?
Ja, blir och då sitter man kanske lite grann med svarte Petter om man har 2016 års elbil som har kostat 400 000 kronor. Man kommer inte kunna få ut de priserna på begagnat marknaden. Mm. Man kommer inte ens i närheten av dem.
Å andra sidan är det ju tack vare att tillräckligt många köpte de här elbilarna som kom nu som gör att Mercedes och de andra bygger de där volymbilarna ja. Så vi fortsätter. Men någon behöver ju kliva före också och ta ett större miljöansvar. Men...
Ja, men varför jag?
Ja, okej. Okay. Så tänker du. Mm.
Ja, just det. Nej, men okej. Okay. Men bara kort om miljöbilen. Har man koll på det? Jag menar, det är en sak. Det är ju ingen snack om att en elbil släpper ut betydligt mycket mindre för de släpper inte ut någonting. Men det här, jag tänker inte, vad ska vi göra av alla batterier sen då? För det är ju ganska hysteriskt varit att vi ska gå och lägga batterierna från ficklampor och blinkande saker och man ska vara noga med det där. Men vad ska alla bilbatterier ta vägen?
Ja.
Har man tänkt hela vägen? Tror du att man kommer komma på om 10 år att shit, vad var det vi gjorde? Vi byggde ett berg av batterier som inte går att ta vara på.
Risken finns. Ja, men det är en väldigt berättigad fråga. Det finns ju massor av idéer nu att man ska använda de utkänta bilbatterierna som energibackups för att utjämna energiefterfrågan mellan dag och natt till exempel. Och sånt. Men allt sånt är bara... Det är inte fria fantasier, va? Men det är ingenting har prövats i verkligheten för att vi har ju inte kommit dit än att vi har fått det här batteriberget nu. För batteribilar säljs ju i så extremt små volymer. Frågan har inte kommit upp, men man kan ju undra, den dagen det blir ett verkligt problem, vad gör man med alla gamla batterier? Mm. Vi får se hur de kommer att användas.
Just det. Men annars då, att äga bil. Jag har ju i och för sig gått igenom det mesta där. Men hur håller man uppe värdet då? Du var ju lite inne på det. Att man ska sköta grejerna. Var rädd om bilen. Det är viktigt.
Ja, man kan ju behålla bilen väldigt länge. Vi har ju sett att veteranbilar blir ju värdefulla på sikt. Så att om du är väldigt uthållig så får du igen pengarna.
Just det.
Kanske ska vara... tänka då på 30 års sikt. Mm.
Jag köpte min första Saab V4 när jag tog körkort för en herrans massa år sedan för 1200 kronor begagnad på en skrot, men den funkar. Jag köpte ytterligare en Saab V4 i somras för 35 000. Mm. Så att jag kan ju intyga att det hade varit säkert lönat sig att spara.
Du skulle ha behållit din BMW i3. Det är en kommande klassiker tror jag.
Ja, du tror
men,
det?
Men,
ja.
Men nu pratar vi märken här. Vilka märken ska man titta efter som är billigast att äga? Alltså driftskostnader och så. Finns skillnader däremellan? Jag tänker på service och underhåll. Och man hör ju en del... mardrömspriser så fort någon ska byta någon bromsbelägg och grejer och andra verkar komma undan i billigt som helst. Finns det några märken som är så här, de mest ekonomiska och minst ekonomiska att äga?
Generellt sett så kan man väl säga att fina märken, alltså dyra märken brukar oftast ha lite dyrare delar. Det kan man väl säga. Och även om det är ju fler finesser det är, alltså, ju mer bekymmer har man, ju mer grejer kan gå sönder. Så att, ska du ha en bil som är billig att äga, då ska du ha en bil med så få finesser som möjligt. Du ska kanske inte ha den allra senaste tekniken som inte är helt utvecklad, utan då ska man kanske ligga några år bakom. Och då tror jag att du kommer undan väldigt billigt, och då tror jag inte det spelar någon större roll om du kör en japansk bil eller en europeisk bil. Mm. Eller koreansk för den delen. Det är ungefär sak samma. På service så köper man ett oljefilter. Kostar ju 100 kronor oavsett märke. Du köper motorolja och det kostar lika mycket även om du häller den i en Mersa eller i en Folka.
Så generellt sett så är det så att ju billigare bil du har, ju billigare reservdelar kommer det vara när du ska fixa den. Om man ska bara hitta en generell.
Ja, liksom. Ja, det tycker jag. Och framförallt ju få finesser. Jag själv har ju tänkt att jag undrar ju när kommer den gamla mekaniska bilen tillbaka. Det har blivit väldigt populärt med mekaniska urverk. Mm. Killar i alla åldrar, de gillar ju stora blaffiga klockor med mekaniska urverk.
Ja, Mattias är klocksamlare till och med.
Så ja, se där. Men när får vi den hippa mekaniska bilen där folk kommer sitta och veva ner sidor utan för hand och vara stolt över det? Kolla här. Mekaniska fönstervevar.
Mm. Jag har tjockt på den här.
Ja, så var det ju när jag köpte min V4 i somras. Jädra vad jag dels kommer ihåg grejer, men jag kommer ju inte ihåg hur liten det var för det första inuti. Men,
det kan ju vara att du har växt.
Ja, det kan också vara.
Nej.
Kan vara en kombo. Nej, men det var ju också så häftigt med, nej, men så här, varmt, kallt, öppna spjällen, ner med spjällen. Alltså det finns ju det som behövs egentligen.
Ja, jag tycker det är en sån befrielse, och framförallt bilen är tyst. Det tycker jag enormt skönt med gamla bilar. Man slipper bling, plong, ching. Alltså, det låter allting så fort jag glömmer att göra någonting, så genast så får jag liksom någon som knäpper mig på näsan med ett bling-ljud. Och det är så underbart skönt att köra gamla bilar helt tysta, förutom motorljudet. Det är diverse andra missljud.
Men vad säger du då? Vad har du för favoritbil själv? Vi ska återgå alldeles strax till att prata om att sälja bil, men jag blir bara så sugen när vi pratar om det.
Men är inte den bra slut? Ska vi inte bara spara den till? Är inte den bara slutklämsfråga?
Nej, men den är jag så nyfiken på nu.
Ja, kör.
Men vad har du själv för favoritbil då?
Lancia är väl det märket som hjärtat klappar för.
Wow, det var lite otippat. Lancia.
Sälj Lancia till mig och jag som inte har någon.
Det fanns ju någon så här, dels fanns det ju med rally Lancierna, men sen fanns det väl också Abarth gjorde väl något samarbete med Lancia.
Ja, de var ju, precis som du säger, de var ju framgångsrika, väldigt framgångsrika i rally. Men jag tycker lite synd om märket, det är ingen som tänker på det.
Men de säljs fortfarande?
Alltså. Nej, herregud, det är...
Ja, det var det.
Fiat gjorde något sånt helt makelöst, idiotiskt försök att skaka liv i Lancia. Märket. När Fiat hade köpt Chrysler så fick man ju för sig att man skulle sätta Lancia-etiketten på Chrysler-bilar. Det var ju, några år sedan, handfull år sedan. Och så plötsligt så heter de här jättestora amerikanska bussarna Chrysler Voyager. De heter Lancia Voyager.
Ja, exakt. Det var det jag har sett. Ja,
för då och lyx, den här stora jänkan Chrysler 300, den heter Lancia Tema. Alltså, och det fanns ju inga jänkebilsälskare som ville köra runt i en Lancia.
Och inga Lancia-älskare som ville köra omkring i en stor amerikanare.
Exakt. Alltså, Lancia-entusiasm, så vad är det för något skit? Nej, det gick inte alls. Och Man gav upp efter något år, tror jag. Sen, de brukar alltid skicka oss i pressen stora pressreleaser och slå på trumman sådär, när man introducerar någonting. Men vi fick aldrig någon pressrelease alls sen när de la ner. Det var försvann.
Men det är väl lika med de här skeverna som plötsligt får såna här andra typer av märken. Var det inte någon koreansk, Daewoo eller någonting som man såg, det som var varit en skeva innan, blev plötsligt en koreansk Daewoo eller vad de heter.
Ja, det är väldigt
kändes
falskt.
Också lite märkligt.
Ja. Ni har för mycket tid att tänka på sånt här.
Jag går igång lite.
Ja, men det är roligt. Det är kul.
Men däremot så vill jag veta hur man ska, för att sälja bil då, för att komma in på det.
Jag både sälja och köpa. Jag känner mig ju alltid en svag doft av lurad. Alltså, vad är det, hur ska man tänka, hur mycket ska man pruta, ska man göra det med privatperson till privatperson alls, eller ska man hålla sig till bilhandeln?
Först vill jag säga något lugnande till dig. Du ska inte gifta dig, du behöver inte behålla bilen i 20 år.
Nej.
Du behöver inte ens behålla bilen i 5 år, så att man ska inte göra det så till sån stor vetenskap. Det ringer folk till Teknikens Värld och frågar mig, ska jag ska köpas i den bilen eller den bilen. Och ibland så höjer samma människa av sig 5, 6, 7 gånger. Men jag ser det egentligen. Men köp bilen och trivs du inte så sälj den. Till skillnad från fru och barn så kan man ju bara sälja den. Det är bara annons på Blocket, borta nästa helg. Köp en ny bil. Så det är inte hela världen att pröva sig fram. Man kan göra det. Vad var det med du undrade?
Jo, men jag tänkte när man är på att köpa. Ska man pruta? Men det är inget. Du ser inte att bilen är något annat än att köpa någonting liksom något övrigt. Liksom. Man ska tänka likadant när man köper en bil som när man köper vad som helst. Man ska försöka pruta om det går, om man ska ta reda på så mycket som möjligt.
Hur mycket går det att pruta på? Om jag går in i en bilhandel, vad kan jag räkna med lite bra leende?
Ja, jag tror att mer än 5% får du säkert i rabatt och till och med mer än så ibland. Det är ju ändå etablerat i branschen att med prutning, så jag tror att även säljarna förväntar sig att kunden prutar lite. Och 5% tror jag är en norm, man kan säga. Men det beror väldigt mycket på hur stor respons bilhandlaren får på annonsen. Är det många som tittar på en speciell bil, så då känner väl han att han behöver inte gå ner så mycket. Har bilen stått i lagret där i 4 månader och liksom samlat damm, då är han nu väldigt prutbenägen. Det är så att vissa bilar är felprissatta och då står de ju kvar. Privatsidan så är det sak samma, och det jag vill säga är att man ska ju inte tro bara för att man själv är ute efter en speciell bil att alla andra svenskar är ute efter samma bil. Det finns väldigt många bilannonser som genererar 0 mail och 0 telefonsamtal. Så att när du ringer och frågar på den här Simca-bilen som du är ute efter, då kan du vara den enda som ringer. Det ska du komma ihåg. Du kan vara den enda spekulanten, och han är själaglad för vad du än kommer att ge för något bud.
Så det hör jag, att det ska man ändå försöka pruta och kolla och vad du kan gå till och sådär. Det är inget.
Ja.
Det är kutym.
Och du kan alltid lägga ett skamligt lågt bud, men gör det på ett artigt och trevligt sätt. Alltså. Men lägg ett så lågt bud du kan drömma om. Det enda som händer är att säljaren kommer lägga ett något högre motförslag.
Just det.
Min upplevelse är att allt fler som jag pratar med som försöker sälja bil privat ger upp, därför att det har blivit en sån himla kommers. Alltså det ringer folk i hundratal och som säger, jag tar det nu med en gång och kommer de, alltså så att folk till och med har blir så här, nej, jag lämnar det till en handlare även om jag vet att jag kommer att få ett sämre pris än att sälja den själv, för att jag vill inte hålla på med allt det där. Är det någonting ni får in, eller känner du igen det?
Tyvärr så är det så att det finns en vansinnig massa människor som livnär sig som en slags mellanhände, tror jag. Man köper upp bilar, sen säljer man dem vidare till bilhandlare. Jag fattar inte hur de orkar, men det uppenbarligen så går det hem ändå. Sätter du en bilannons på Blocket och begär kanske 100 000, och då det är den billigaste på Blocket. För det ska man komma ihåg. Säljer man en bil så måste man ju vara billigast. Eller bland de 3-4 billigaste. Det är ingen som ringer på de dyra bilarna. Utan du ska vara bland de billigaste. Och ändå, om du annonserar den här fina bilen för 100 000 kronor. Inga repor, inga skador, och toppskick och nybesiktigar. Så får du ändå 20-30 mejl där det står, du får 50 000 vid snabb affär. Eller så får du sms, du får kompis. Eller du får 55 000. Och det är så helt absurt låga priser. Då är det inte prutning det handlar om. Utan det är bara...
Går det så går det. De kör på alla annonser hela tiden.
Ja, de måste jobba med volym. Med tusentals mejl varje dag. Och sen är det några som trillar ut.
Men för mig var det sen jag skulle sälja den här IT-en som vi pratade om. Att jag kände någonstans, jag vet inte om jag har en granne då som har en bilhandel. Så jag gick till honom och frågade hur mycket vill ha för att sälja den. För att jag kände så här, vi har fått höra av andra kompisar just det här. att man orkar inte. Alltså för mig var det tiden jag kände så att ska jag stå här och, kom, och det ska komma sådana här bud. Det var ju precis som du säger, han hade ju min kompis som sålde innan och hade fått precis den typen av skambud. Och att okej, jag kommer ge handpenning nu men du får betalt sen nästa fredag. Men jag vill ha bilen. Som om att de, som du säger, åker iväg och säljer någon annanstans. Och så där. Och man vet inte. Men det känns som det finns mycket ruffel och båg inom den här branschen. Men ja, tänker jag fel eller ska man ändå sälja själv?
Jag skulle ändå vilja säga att du ska sälja själv. Men du ska vara medveten om att du får de här skambuden. Men jag kan säga att det är inte lönt att svara dem. Det är bara att klicka bort dem. Lägg dem i mailkorgen, papperskorgen. Och sen tänk inte mer på det. Man behöver inte svara på dem. Då är det inte så mycket jobb tycker jag. Du får kanske en 10 sådana skambud. Ja, det är bara att kasta dem.
Och sen man skiter i dem.
Och samma sak med sms ibland som kommer. Det är bara att kasta dem.
Men hur ska man göra rent krass betalning
sen,
då?
Sen kan jag säga att de som ringer ett riktigt telefonsamtal, det är ofta seriösa människor. Mm. Så det tar egentligen inte så lång tid att få kontakt med de seriösa.
Men hur löser man det då rent tekniskt sen? När de kommer och tittar och sen ska de betala. Hur ska transaktionen, hur gör man det bäst?
Ja, när betalar jag och när får jag betalt? Hur gör man det där snyggt och rent?
Om man med sig koddosa, om man ser på kontot? Eller man...
Idag så betalar man inte längre kontant. Om du skulle sälja en bil och komma med kontanter till banken så skulle banken bli alldeles förskräckt. Utan du sköter ju betalningen via bank då. Och idag så fungerar det alldeles utmärkt med Swish.
Man får höja nivån på Swish innan bara.
Så. Ja, över dagen. Så kan han betala även ganska så dyra bilar med Swish. Och vill man inte köra med Swish.
Nu gick det för fort.
Swish, normalt sett så är Swish ett stopp i. Du får inte ha en viss antal pengar av säkerhetsskäl.
Men det kan jag ställa in.
Du kan gå in i din egen hembank eller vad man ska kalla för och ställa upp värdet på. Om du är den som betalar.
Just det
är inga problem att ta emot vad jag har förstått.
Och fördelen är då att man som säljare får pengarna i ögonblickligen. Om man ser att de är på kontot. Om kunden betalar med en banköverföring och har då med sig kanske en internetdosa. Då vill det ju till att man har samma bank.
Så
att man ser att betalningen har kommit fram. Annars vill man ju inte lämna ifrån sig bilen nu.
Nej, och det ska man inte, eller?
Nej, det tycker jag inte. Jag kan inte sitta här och rekommendera
det. Men det kan du. Jag tänker din erfarenhet.
Hur skulle du göra om jag kommer till dig och säger så här?
I praktiken, om man känner 100% förtroende och ser att det här är inga problem, då kan man ju tänka sig att göra det. Men normalt sett, nej. Normalt sett så lämnar man ju från sig bilen först när pengarna finns på kontot och man ser att de finns på kontot. Så att jag skulle vilja säga Swish eller att man har samma bank. Då, man kan också tänka sig sån här postväxelbetalning, men det tror jag börjar kännas lite passé.
Just det, och då skulle man kunna göra så att man bara gör en sån banköverföring och sen så ses man dagen efter då, om man inte har samma bank. Och sen man avvaktar tills man ser att pengarna är på plats.
Om man inte har samma bank så tycker jag det är nästan enklast att man går in på ett bankkontor. Och då går man in på kundens bankkontor och man ser att kunden gör den här överföringen till sin egen till ens egen bank och då vet man ju att få ett kvitto på det. Och sen vill jag väl också säga att om vi nu pratar om försäljningar, man ska vara försiktig med att lämna ifrån sig nycklar, man ska inte låta någon annan sticka iväg med ens bil. Och man ska även vara försiktig om man sitter med i bilen. Jag har ju varit med om att fått min bil stulen av en bilspekulant. Ja, killen kom hem till mig. Han skulle provköra bilen och jag sa okej, men självklart, jag sitter ju med, det gör man ju. Vi tog en sväng, tog säkert i 30-40 minuter. Jag tyckte han var lite ung för att köpa en Mercedes-kombi, men han pratade om sina stora hundar och fruns barn och de behövde en stor bil. Och så skildes vi åt och han sa att jag gillar bilen men min fru måste komma och titta på den. Kan vi ses imorgon igen? Ja, det går bra, sa jag. Visst. Och när vi skildes åt så reser jag mig ut och upp från passagerarstolen. Och precis när jag gör det, då slår de till grönt och killen ger järnet och kör därifrån.
Amen.
Och vips, där åkte 180 000 spänn. Det har aldrig känt mig så dum. Men det, det är så där jag har skrivit om.
Alltså, men vad händer då?
Får man väl försäkringar och annat?
Ja, bilen var inte stöldförsäkrad. Och det här är för övrigt inte stöld, utan det är egenmäktigt förfarande. Så det är ingen regelrätt stöld. Jag har ju ändå gett honom bilnyckeln. Mm. Så att jag tror, även om man har stöldförsäkring, så tror jag inte att man får några pengar av försäkringsbolaget. Jag hade en väldig tur. Bilen upptäcks av en lastbilschaufför en eller två veckor senare. Då stod den i en container i Skärholmen. Och lastbilschauffören tyckte av någon anledning att det såg misstänksamt ut. Containerdörrarna var öppna och där stod det två stycken bilar. Så han ringer polisen som åker dit och konstaterar att båda bilarna är stulna.
Så du fick tillbaka bilen?
Jag fick tillbaka bilen. Och polisen trodde inte sina... Det händer aldrig, sa de.
Nej, visst är det väl också att det ska göras lite papper när man är klar, även när man lämnat över nycklarna, så man inte blir stående med ägarbeviset på bilar som inte är mina. Det har jag också hört.
Jag säger alltid så fort jag har sålt en bil eller en motorcykel, då är det att säga att jag lägger det här på lådan. Och jag upplever att jag har sagt det vare sig jag är köpare eller säljare. Att jag är noga med att få det hit. För jag vill få ner pappret i lådan så att det sker ett ägarbyte. För jag tänker annars om jag säljer bilen så lämnar inte den som har köpt den av mig in de här papperna och mändra på sig bil, alltså p-böter eller något sånt där.
Ja, jag skulle säga att den som säljer bilen har kanske största anledning till att se till att det sker ett ägarbyte. För annars är det ju skyldig till trängselavgifter, parkeringsböter. Och, säljaren ska absolut se till att det görs ett ägarbyte. Man kan göra det väldigt smidigt nu för tiden. Det finns en app som säljaren kan använda. Och han kan då göra ett ägarbyte exakt samtidigt som, aha, som betalning.
Med en mobilbank för alltså typ då? Eller
du ska gå in på transportstyrelsen.se och där kan du göra det här ägarbytet om du har bank-ID.
Perfekt, för det där har jag med de här papperna. Det är den här gula som är den riktiga. Du får ju två sådana här fordonsbevispapper med dig. Och så ska man hålla koll på det där pappret och veta vad det håller ut och sådär. Men vad bra. Trafiksäkerhetsverket.
Transportstyrelsen.
Det hade du inte mycket rättare.
Det var inte rätt. Nej, men vad bra.
Ja. Men gud vad härligt. Det känns som att vi är grymt mycket klokare på bilaffärer.
Ja, det tycker jag också.
Ja, du har lärt dig att du ska vänta lite till innan du köper dem. 2-3 år. Mm. Inte ta demo-exen.
Och sen ska jag sälja bilen. Våga sälja själv och försöka vara noga.
Men kliv inte ur bilen innan du har fått tillbaka nycklarna. Nej. Sitt kvar där på passagerarsidan. Nycklarna i din hand. Ja, det är väl det vi har tagit med oss. Och 100 andra saker. Ja,
jag vet inte om det.
Jag
efter den här incidenten med biltjuven. Jag blir ju nojig. Mm. På det. Så det hände ju en gång ett par månader efter det så skulle jag sälja min tvåsitsiga Alfa Romeo Brera och det är en väldigt trång sportbil och där hände ju samma sak att jag kom till en situation där det var en Alfa den gick lite dåligt, vi skulle titta under huven vad som gjorde att den gick dåligt. Jag kände på mig då att jag skulle gå ut. Men jag tänkte att nej fan, jag går inte, jag lämnar inte bilen. Istället så tvingade jag ut han runt om. Han skulle titta under huvudet och jag klättrade i kupén över till förarsidan. För jag skulle göra ett startförsök då på... beter mig väldigt underligt.
Ja, det kunde jag, precis.
Det kanske var värt det, jag vet.
Ja, vad roligt.
Ja, men härligt, härligt. Mikael, vi bugar och bockar. Tack så mycket för att du kunde komma och gästa oss.
Stort tack.
Spännande. Tack själv. Mm.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.